varmt välkomna till DI's ledarpodd. Välkomna säger också till Matilda Molander, Tobias Wikström och Henrik Westman, ledarskribenter på Dagens Industri. Jag heter Andreas Johansson och det är förmiddag onsdag den 24 maj. Och vi ska prata försvar och försvarsindustri. Henrik, ett av Sveriges just nu mest utmanande jobb är utan tvekan överbefälhavarens. Efter decennier av nedrustning och ekonomisk svältkur ska försvarsmakten äntligen rustas upp. Det skriver du i Dagens Ledare. Hur står det till med vår beredskap egentligen?
Ja, kortfattat så beror det väl lite på om man ser till kvalitet eller kvantitet. Kvalitet är ju bra. Och det visade ju den nyss avslutade Aurora-övningen. Vi har bra manskap. Vi har bra materiel, alltså grejer. Problemet är ju att vi är alldeles för få. Och det är ju den enorma utmaning som ÖB står inför. Han ska då fördubbla krigsorganisationen och samtidigt stöpa om hela försvarsmakten och den kultur som har rått under många decennier som du var inne på.
Men en fördubbling till 2035 är det sagt. Vad pratar vi om för storlek på försvaret här nu, bara så att vi har fakta på bordet?
Ja, det ska ju fördubblas då, krigsorganisationen. Så där ingår ju även hemvärnspersoner. Men 120 000 man. Och det är ju mycket mindre än vad det var under perioden efter andra världskriget och framåt. Så att, det är ju fortfarande ett ganska litet försvar sett i det perspektivet. Men mycket, mycket större än vad vi är vana vid. Man ska ju bland annat då fördubbla antalet armébrigader från 2 till 4. Och en brigad är ungefär 5 000 man, så ger det en känsla för...
Och det tar ju tid att bygga upp. Det är inte så att det står 35 000 man och bara redo och kliva in. Det är ju en organisation som tar tid att bygga, eller hur?
Ja, det är ju det. Och det är på så många plan. Och det är det här jag tycker är väldigt intressant. För det är ju ett sånt otroligt mångfacetterat jobb som han måste ta sig an. Utmaningen är ju till exempel det här med värnpliktiga. Idag är ju inte problemet att det inte finns personer som vill göra värnplikten. Det finns för många som vill göra värnplikt. Det finns inte tillräckligt med regementen och förband för att liksom ta upp alla de här människorna som är intresserade. Mm. Och det såg vi ju också i tillströmningen till hemvärnet efter Ukraina-krigets utbrott. Så att organisationen är så liten idag. Och samtidigt har den fått så många fler uppgifter. Det är ju betydligt mer hot som har följt efter Ukraina-kriget. Allt det här ska ÖB hantera samtidigt då som han ska stöpa om den här organisationen som inte är van vid snabbhet och flexibilitet. De har ju haft en ganska letargisk tillvaro under flera decennier och inte blivit, vad ska man säga, omtyckta av något politiskt läger.
Nej, men det är ju svårt att skala upp alla typer av organisationer snabbt. Och här är det dessutom en organisation som håller på med väldigt farlig verksamhet. Man ska lära 18-åringar att skjuta utan att någon blir skjuten. Det säger sig självt att det kräver en hel del styrning, organisation och mer erfarna personer som kan lära upp.
Samtidigt så ska vi ju nå 2%-målen 2026 och då fördubbla krigsmakten till 2035. Kommer vi lyckas med det här då?
Pengamålet är väl det lätta skulle jag kunna tänka mig. Det handlar ju om att avsätta pengar till försvaret. Men pengarna ska ju användas på rätt sätt och det är ju det som är den stora utmaningen för försvarsmakten. Att investera dem rätt helt enkelt. Precis som ett företag måste göra så måste ÖB... investera långsiktigt, tänka på vilka projekt, hur ska vi öka antalet soldater, antalet officerare. Det är en jätteutmaning. Ovanpå allt detta så har vi då det tilltänkta NATO-medlemskapet. Och när vi då kommer med i det så kommer det ju kräva ännu mer personella resurser från försvaret. Så att det är på väldigt, väldigt många plan. 2035, ja, det återstår att se. Jag tycker han säger rätt saker. Han verkar ha liksom koll på grejerna, men det ligger ju fortfarande väldigt långt bort. Och hans stora utmaning är ju inte bara att få försvarsmakten att ändra sig och växa, utan han måste ju då få med sig alla andra försvarsmyndigheter, om de inte hänger med i svängarna här och förstår vad det är vi vill åstadkomma, så blir ju det väldigt svårt för ÖB. Och det är han ju medveten om, och det säger han ju gång på gång. Och en av de viktigaste myndigheterna där är ju Försvarets materiellverk då, som ansvarar för inköp av allt ifrån hästtecken till Gripenplan.
Vi har ett stökigt omvärldsläge och vi har skickat en hel del avancerade vapensystem till Ukraina. Hur påverkar det vår egen förmåga?
Ja, det är väldigt bra att vi har gjort det. Och att man har agerat ändå så resolut och skickat de här oerhört betydelsefulla vapensystemen till Ukraina. Men problemet är ju att det är klart att det svenska försvaret är ju så litet och det finns ingen buffert att tala om. Så att det är klart att det här dränerar ju det svenska försvaret på resurser, och det gav ju också ÖB i den här intervjun i Svenska Dagbladet uttryck för. Att hans uppgift är ju faktiskt att se till det svenska försvaret, den svenska yttre säkerheten. Och den måste han nu prioritera.
Kan man säga någonting om svensk försvarsindustri och hur viktigt det är för den att få tydliga besked?
Ja. Jätteviktigt. Alltså det här är ju liksom ett stort egentligen ekosystem där försvarsmakten är en av aktörerna. Och sen har du då försvarsindustrin som också har varit liksom styrmodligt behandlad under väldigt, väldigt lång tid. Och ja, om försvarsmakten ska klara av att växa så måste de liksom köpa in nya vapen. Det måste finnas någonting så basalt som ammunition. Och det är ju bara försvarsindustrin som kan tillhandahålla det. Så de måste ju få tydliga besked från då inte minst de här inköpande myndigheterna, som man brukar kalla det, FMV. Vad är det Sveriges försvar behöver framöver? Vilka kvantiteter? Och först när de får det, då kan de här kommersiella företagen ta beslut om att investera i en ny fabrik, exempelvis anställa fler. Och det ska vi ju säga att det är ju väldigt, väldigt goda tider för svensk försvarsindustri då.
Tobias, du är nyss hemkommen ifrån Bryssel och träffade bland annat justitieminister Gunnar Strömmer och försvarsminister Pål Jonsson. Vad pratar ni om?
Ja, alltså på försvarsområdet är ju naturligtvis väldigt aktuellt i EU nu och under det svenska ordförandeskapet. Det pågår ju, som vi har pratat om, ett krig, och det dominerar ju, måste man säga, all EU-verksamhet. Det finns ju en del gjort redan inom EU i EU-sammanhang. Det finns ju det här permanenta strukturerade samarbetet med den mystiska förkortningen PESCO som har funnits ett antal år. Där länderna ska samordna sin försvarsinsats, så att säga. Det finns också något som heter strategiska kompassen som gjordes före krigsutbrottet, som handlar om hur EU ska se på försvars- och säkerhetsfrågor liksom mer långsiktigt. Och det handlar om att skydda luftrummet och rymden som hör till EU och havet och så. Va? Att EU har ett gemensamt försvarsintresse för det som är viktigt geopolitiskt. Men sen så finns ju då det som kallas ASAP, och det betyder inte i detta sammanhanget as soon as possible. Verkligen inte, därför att det är då en EU-förordning om att öka ammunitionsproduktionen i Europa. Och där de tjänstemän som jag pratade med i Bryssel säger att det här kommer inte att gå igenom under svenska ordförandeskapet. Det är för sent ute och det är för komplicerat. Men det man pratar mycket om, det är ju då framtiden. Under det svenska ordförandeskapet så pratar man om återuppbyggnad av Ukraina. Någon gång ska ju det ske. Och också hur man ska kunna använda de här frysta pengarna som finns. Centralbankspengar som finns lite här och där i Europa. Det är ju en rättsligt sett mycket besvärlig fråga. Och jag tror att alla inblandade parter inte vill att EU ska kunna anklagas för att vara någon slags rövarekonomi som bara lägger beslag på de här pengarna. Så det är en fråga som svenska ordförandeskapet jobbar med. Men det finns också en sak som är besvärlig, som kanske bara delvis är en EU-fråga, som Gunnar Strömmer pratade mycket om. Och det är vad som händer efter freden, som vi hoppas kommer på rätt sätt. Och det är ju då utredning och lagföring av krigsbrott.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Mörslin förvaltar AMF Räntefond Lång som i mars fick Morningstars pris för årets bästa räntefond. Fonden har slagit sitt index de senaste 1, 3, 5 och 10 åren. Hur har du lyckats med det?
Det korta svaret är aktiv förvaltning och stor intern kompetens. Förra året jobbade vi aktivt med löptider och hade en övervikt mot företags- och bostadsobligationer. Och det betalade sig.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde.
Enorm volym av krigsåtal så att säga, som kan väntas. Och då hör det till saken att den internationella domstolen i Haag har inte jurisdiktion för att åtala för själva huvudproblemet, så att säga, Rysslands aggression. För att det ska ske så måste då ett antal regler ändras. Och vem ska ändra dem? Jo, FNs säkerhetsråd. Och vem sitter där? Ja, ni fattar. Så att frågan är om man ska inrätta en ny egen tribunal för detta eller om man så att säga ska peppa medlemsländerna att ta upp det här nationellt. För så är det ju att alla länder har ju möjlighet att göra det i sina nationella domstolar. Så sådana frågor pratas det mycket om. Och det pratades också om ett dokument med som ingen av de tjänstemän jag pratade med säger sig ha sett, men med en lista och förteckning över materieltillgången i de europeiska försvarsmakterna. Och den är ju väldigt anorektisk och det är inte alls bara Sverige, sägs det då, som har den här bristen på materiel. Och det här vill man ju inte berätta, för det är ju naturligtvis jättehemliga saker och så. Men det visar lite grann att det inte bara är liksom allmän ovilja att inte ösa mer materiel in till Ukraina. Det finns inte så mycket.
Du, Tobias, det är 5 veckor kvar av det svenska ordförandeskapet i EU. Kan man säga någonting om vilket avtryck vi har satt?
Ja, jag roade mig att läsa i efterhand en stort uppslagen artikel i Svenska Dagbladet i fredags. Och där många Brysselkällor hävdade att Sverige har haft ett väldigt osynligt ordförandeskap. Att det verkar som att svenskarna inte är så förtjusta att hålla i ordförandeklubban. Man lagt sig på en, det var någon som sa då att man har lagt sig på en strikt miniminivå utan synlighet för medborgarna och alla ministermöten hålls i en bunker ute på Arlanda. Och, ja, det kanske stämmer, men jag tycker ändå att intrycket är att svenskarna är väldigt inriktade på att få projekt i hamn. Det har förberetts jättebra av den förra regeringen och den nya regeringen har tagit över sömlöst, heter det väl. Och Gunnar Strömmer säger själv att Sveriges anseende stärks i EU av vår leveranssäkerhet. Det låter ju bra, tycker jag. Jag tycker det är uppfriskande att vi i så fall då inte är ett land som satsar på stora banderoller på gatorna i Bryssel och vi gör det här så bra och så vidare och mycket utan verk, utan det är rätt så hands-on. Och då är det liksom 2 frågor i EU. Om man bara får ta en paus från det här med försvarsfrågorna så är det 2 frågor som är jättesvåra som liksom har hamnat i Sveriges knä i dubbel bemärkelse. Dels därför att Sverige är ordförande och dels därför att den aktuella kommissionären som har hand om de här frågorna är Ylva Johansson och hon råkar ju vara svensk. Och det första är då migrationspakten. Och det är 11 lagpaket då som där 5 är klara, 3 på gång och 3 inte klara. Där säger Gunnar Strömmer, alltså Sveriges justitieminister, att det här blir jättesvårt men vi ska kämpa. Ylva Johansson säger att det här kommer att ordna sig. För om det inte ordnar sig nu, då kommer ingenting att hända på många, många år eftersom det snart blir nytt EU-val, ny EU-kommission och man vet inte hur majoriteterna kommer att se ut. Just nu finns det 3 partigrupper, alltså de 3 stora partigrupperna i parlamentet i Strasbourg är överens om deras variant av migrationspakt. Och sen så ser ju då kommissionens förslag annorlunda ut, men Ylva Johansson tycker att båda är okej. Och hon är ju väldigt inne på att de här asylfrågorna, migrationsfrågorna måste lösas på en europeisk nivå. Jag tror i alla fall att de allra flesta håller med om det, även om Sverigedemokraterna säger att de är besvikna på att Sverige stöder detta. Vilket ju är lite luftlandsatt, för den här frågan har ju pågått så länge. Misslyckats
tidigare, men nu ska det igenom. Så det är den ena frågan. Och sen så är det ju en fråga till då som är en riktig snackis i EU-sammanhang. När man på Arlanda så finns det stora skyltar över incheckningsdiskarna där det står Stop Chat Control. Och det är ju EU-kommissionen, alltså Ylva Johanssons förslag till automatisk skanning av för barnporr på meddelandetjänster. Och det här har ju blivit en stor debatt i internetvärlden om att det här är statlig kontroll och så vidare. Och hon själv är ju oerhört dedikerad, jag träffade Ylva Johansson också i Bryssel, hon är oerhört dedikerad att det här ska gå igenom. Hon brinner för frågan, hon tycker att den här frågan som handlar alltså om att internetföretag ska få det ska bli tillåtet för internetföretag att skanna automatiskt efter barnporrbilder. Och om de då inte gör det, då ska de så att säga få förklara sig. Och om de då inte förklarar sig särskilt bra, så kan det komma ett beslut på att ni ska göra på det här och det här sättet. Men enligt henne så är det så att de flesta internetföretag, de flesta meddelandetjänstföretag ska jag säga, är positiva till att skanna för barnporr. Och det har de gjort tidigare också. Men sen så blev det ett juridiskt makulemang i vad det fanns för rättslig grund för det här som så att det här föll bort. Och därför så har Ylva Johansson drivit på att det här måste få en permanent lösning. Det här kanske inte blir en lika stor debatt som FRA-debatten som var i Sverige då för 15 år sedan ungefär. Det vill säga att staten lyssnar på oss medborgare. Men det finns vissa angränsningar till det. Och den här kommer nog att gå igenom, för den är ju inte kontroversiell alls på samma sätt på politikernivå, utan det är ju nere på i civilsamhället så att säga, bland medborgare och kanske andra organisationer som är mycket emot det här. Men det lät på Ylva Johansson som att vid sidan av liksom kampen mot den breda organiserade brottsligheten så är det här med chatkontrollen en väldigt viktig fråga för henne. Och jag inbillar mig att hon tänker att den breda allmänheten står på hennes sida i den här frågan. Men det är en riktig sån här Brysselsnackis.
Matilda, vi inledde med att säga att ÖB har Sveriges svåraste jobb, men rikspolischefen kanske inte skulle hålla med, eller?
Nej, jag tänker det. Kopplat just till Försvarsmakten så är ju också polisen ett väldigt bra exempel på hur svårt det är att skala upp och ställa om en verksamhet när man samtidigt befinner sig i ett väldigt pressat läge. Och situationen har blivit mycket mer komplex.
Efter den här blodiga Kristi Himmelfärs helgen med flera skjutningar i Sverige så har ju nu debatten om A, B och C-poliser dragit igång. Behövs det fler poliser eller mer kvalificerade poliser?
Ja, men saken är väl att det behövs både och. Vi behöver fler polisanställda, men vi behöver också kanske framförallt mer olika sorters polisanställda. Alltså brottsligheten idag är ju otroligt komplex och finns inom många olika områden i samhället. Alla skurkar kan liksom inte tas fast med batong längre. Och då gäller det att vi har poliser som också kan väldigt många olika saker. Och man kan ju fundera kring, när man tittar i skolvärlden, där låter man akademiker med examen inom många olika områden läsa till en kortare lärarutbildning. Det kanske man ska titta på någon liknande lösning för poliser. Där man kan vara ekonom eller socionom eller vad det nu kan vara och sedan läsa till en kortare.
Så vem har då Sveriges tuffaste jobb? Är det ÖB eller rikspolischefen? Matilda?
Båda två. Ja, de kan få ha en stödgrupp, tror jag de kan ha.
De kan ha stödgrupp, ja.
Tobias?
Jag tror att man skulle nog kunna säga att rikspolischefen egentligen har ett svårare jobb, därför att de jobbar ju redan nu mot ett mycket rörligt mål. Det vill säga den organiserade brottsligheten som är jätteinternationell, och det internationella samarbetet måste bli bättre. Vi vet, det måste finnas en frustration inom polisen att man vet ungefär vilka de här gängen är och vilka som ingår i dem, men det saknas ibland juridiska verktyg. De gömmer sig i andra länder, de sitter i Spanien och rattar allt det här och så vidare. Jag inbillar mig att det borde finnas en större frustration inom polisen över vad ska vi göra, men är också mer beroende av att få stöd från politiken, medan inriktningen hos Mikael Bydén, hos ÖB, är ju rätt så tydlig. Det är bara det att det är ett så stort arbete. Så kanske jag ändå håller på att
på att rikspolischefen har ett svårare jobb.
Tobias Wikström, Matilda Molander, Henrik Westman, stort tack för att ni var med oss idag. Missa inte våra andra poddar, Digitalpodden, Makrorådet och Analyspodden. Ansvarig utgivare är Peter Fällman. Vi hörs igen nästa vecka.
Han hade någon slags dubbelliv. Han levde mer eller mindre som en Svensson också.
Polisen i Sundsvall spanar på en man som säljer droger från sin bil.
Jag försökte undvika så långt som möjligt att ha med honom att göra.
Men man misstänker också att han använder drogerna för att kontrollera en grupp unga tjejer.
Ger man sig in med honom så är det ett högt spel med sin kropp helt enkelt.
Lyssna på podden Krimstad, Knarklangan, Opioiderna och Tjejernas hämnd. Finns nu i alla poddspelare.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.